Vi håller ju på med Korinthierbrevet, första Korinthierbrevet, och vi har kommit till kapitel 8 på de här bibelsöndagarna. Och den här undervisningen har titeln att äta eller inte äta. Det är frågan, för att parafrasera Shakespeare lite grann. Där är vi från Hamlet, Shakespeare. Men just texten som sådan handlar om mat. Men den skulle lika gärna ha kunnat handla om vilken som helst av ganska många andra frågor, faktiskt. Den handlar om mat därför att det var aktuellt i det kontexten och det sammanhanget som Paulus skriver till. Han svarar ju på en verklig fråga från verkliga människor. Det glömmer vi kanske ibland när vi läser epistlarna, att de är ju faktiskt brev. En gång skrivna från en människa av kött och blod till andra människor som levde i en situation och en kontext där de fanns och fungerade. Och det här är skrivet från aposteln Paulus till församlingen i Korint. Och de levde i en speciell kontext som inte skiljer sig så fruktansvärt mycket från våran samtid som vi skulle kunna tro. Vi tänker gärna att det här var länge sedan och i en helt annan tid, och man liksom försöker att förstå det där lite grann och hur det där funkar. Men rent andligt sett så är vi ganska nära Korint just nu. För de levde i en tid där människor som var väldigt pluralistisk rent religiös runt omkring. Det fanns många olika sorters tankar kring världsåskådning, kring religion, kring andlighet. Och väldigt mycket av det var med kristna ögon sett mörkt. Alltså det fanns ett stort utbrett avguderi runt omkring. Och vi ska se på tre stycken lärdomar som vi kan dra ifrån den här texten. Som Paulus ger oss och som Paulus vill förmedla också till församlingen i Korint, men i förlängningen också till oss. Den första som han slår fast, det är att kärleken är långt mycket viktigare än kunskapen. Kunskap är viktigt, men kärleken är långt mycket viktigare än kunskapen. Det andra är att han vänder sig mot uppfattningen som kanske fanns i församlingen i Korint och som ibland kanske finns hos oss också. Och han slår fast att det finns faktiskt inga avgudar som är gudar på riktigt. Det finns avgudar vi gör till våra avgudar, men de finns faktiskt inte på riktigt. Och sen så konstaterar också Paulus att du har fått en stor frihet i Kristus, men du har fått en ännu större skyldighet att värna om dem som är svagare i tron. Friheten är riktig, men omsorgen om de svaga är större. Det är de lärdomar som Paulus vill ge oss i den här texten. Eller i alla fall de som vi ska titta på idag. Det finns fler man kan dra därifrån. Men vi börjar med att sätta kärlek före kunskap. Vi ska läsa hela det här stycket till att börja med. Ifrån första Korinthierbrevet 8. När det gäller kött från avgudaoffer så vet vi att alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta, medan kärleken bygger upp. Om någon tycker sig ha kunskap om något så har han ännu inte den kunskap han borde ha. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. När det nu gäller frågan om man får äta kött som är offrat åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det bara finns en gud. För även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden, och det finns många gudar och många herrar, så har vi bara en gud, fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är. Och en herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilket vi själva är. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några är fortfarande så vana vid avgudarna att de äter köttet just som avgudaoffer, och då blir deras svaga samvete fläckat. Men det är inte maten som för oss närmare Gud. Äter vi inte så förlorar vi inget. Och äter vi så vinner vi inget. Men se till att den frihet ni har fått inte blir till fall för de svaga. För om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppmuntrad till att äta av köttet från avgudoffren. Genom din kunskap går då den svaga förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni på så sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten blir till fall för min broder tänker jag aldrig mer äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. Paulus börjar med att slå fast att kunskap blåser upp. Kunskapen gör oss uppblåsta. Det som bygger upp är kärleken. Och det är inte så att Paulus fördömer kunskap som företeelse. Han tycker inte vi ska vara okunniga. Han är ju själv ute i ärendet att sprida Kristuskunskapen. Han vill ju undervisa om evangeliet. Och han, genom hela Korinthierbrevet, både första och andra brevet, så är det ju en annars lång utläggning av kunskap om rätt och fel och hur vi ska leva i förhållande till evangeliet. Så det är ju inte kunskap i sig han vänder sig mot, utan en sorts kunskap som är människors kunskap. En kunskap som blåser upp. Och det är den kunskapen som bara kan se hur rätt jag är. Den typen av kunskap är det han vänder sig mot. Den där kunskapen som säger att ja, men jag har koll på det här. Den blåser upp oss. För då blir vi liksom, jag har koll. Så kan vi sträcka lite extra på oss. Jag vet minsann hur det är med det här med avgudaoffer. Lyssna nu på mig så ska du få höra. Lite sådär pekpinneaktigt. Den typen av kunskap är det Paulus vänder sig mot. Och det han kontrasterade med är kärleken. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken söker nästans bästa. Kärleken kommer underifrån och lyfter upp. Ser ni skillnaden i mindset, i sättet att förhålla sig, i sättet att tänka? Det är inte kunskapen i sig utan den uppblåsande tendensen i kunskapen som han vänder sig mot. Det är gott att känna till hur saker och ting egentligen är. Men om det där att vi känner till gör att vi blir uppblåsta och minsann är lite bättre, har lite bättre koll och vi är lite mer helgade. Och de där andra, de har inte riktigt koll på hur det faktiskt ligger till. Och så kommer vi lite ovanifrån och säger, nu måste ni skärpa er lite här nu. Och måste ni bli som jag som har koll. Kom här ska jag visa dig hur det faktiskt är. Då är risken jättestor att vi faktiskt skadar omgivningen runt omkring oss. Medan kärleken istället kommer underifrån. Jesus, när han kom så gjorde han uttömde sig på allt sitt eget. Han räknade inte jämställdhet med Gud som någonting att använda. Utan han kom underifrån, antog en tjänares gestalt och uttömde sig helt. För att bli som en av oss, dela våra erfarenheter och våra tillstånd för att lyfta oss. Han hade ju all kunskap och han undervisade också massorna. Men inte på ett mästrande sätt, på det sättet att han pekade på sin egen storhet. Utan på ett sätt som hjälpte människor att se sin egen svaghet i kärlekens ljus och istället bli uppbyggda. Vad är motmedlet då enligt Paulus till den här kunskapen som blåser upp? Ja, det kommer vi i vers 2. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen. Så vi sitter där med den här kunskapen som blåser upp och känner att jag har lite mer koll än de flesta andra. Jag är lite bättre än snittet sådär. Då är Paulus medicin till oss att då har du inte fått rätt kunskap än. För när Gud ger dig rätt kunskap, då blir du medveten om att faktiskt kärleken är viktigare Att uppdraget är att lyfta med oss människor till Gud. Att korsets väg är att uttömma sig på sitt eget. Att inte, så att säga, leva i kunskapen utan leva i kärleken med kunskapen som följeslagare. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen. Den som tror sig vara lite mer välunderrättad, lite mer, ja, lite bättre koll. Om det blir mitt mindset, då, säger Paulus, då har jag inte den rätta kunskapen än. För när rätta kunskapen har kommit ifrån Gud, då är ju kunskapen om att, ja, jag har fått en uppenbarelse här och jag kan dela med mig av den. Men det Gud har kallat mig till är att lyfta människor kärlek till honom. Jag har inte fått kunskapen för att jag ska kunna känna mig större. Jag har fått kunskapen från Gud för att jag ska kunna vara närmare honom och vara känd av honom. Det kommer i nästa vers. Den, om vi läser vers 2 och 3 ihop. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen. Men den som har kärlek, han är känd av Gud. Så någonstans så är det liksom att när kunskapen fullkomnas så leder den oss närmare Gud och närmare att vara kända av honom. Och att dela hans hjärta och att ha hans välvilja mot människor runt omkring oss. Så Paulus strävan i det här är att sätta kärleken som större än allting annat. Det är också ett annat paulinskt uttryck. Nu består tro, hopp och kärlek dessa tre, men störst av dem är kärleken. Och det betyder, det innefattar också ibland att faktiskt tillåta andra att, så att säga, inom citationstecken ha fel. För ibland så behöver vi, för att kunna hjälpa en människa att vandra mer och mer nära tillsammans med Gud, så behöver vi möta dem där de är. Vi behöver gå hit bort där den här människan befinner sig. Jag kan inte stå här borta på andra sidan och bara hojta och skrika och gapa och ropa: hallå, du har fel! Kom hit till mig! För det kommer aldrig bli någon relation då. Det kommer aldrig att visa på Guds väg att göra så. Utan jag behöver lämna bakom mig den delen av kunskapen som riskerar att blåsa upp. Och komma bort och vandra tillsammans med den här människan. Och säga: hur tänker du? Vad är det du har sett? Vad är det du har varit med om? Hur ser din livsvandring ut? Vad är det som har fått dig att hamna där du är någonstans? Vad ligger i de här tankarna du har med dig? Men jag vet en väg där vi kan gå. Har du sett det här? Det här har jag erfarit. Har du tänkt på det här som Gud säger? Kom, så vandrar vi den här vägen tillsammans. Vi kan titta här. Och helt plötsligt så har vi liksom i en relation fört oss närmare sanningen. Men på ett sätt som bygger upp. Ett sätt som inte bryter ner. Fokuset behöver vara på att vandra med andra. Och när vi gör det, då är det ju viktigt att vi själva har en fast övertygelse. Paulus är ju inte ute efter att få korintierna att kompromissa med varken evangelium eller lära eller någonting annat. Tvärtom så korrigerar han ju väldigt mycket i sitt brev som är fel i deras förståelse. Så Paulus är ju liksom inte ute efter någon form av kompromiss. Utan ett annat sätt att förhålla sig till vandringen tillsammans. Han är ute efter att visa på att kärleken hjälper till att transformera. Och när jag gör den här vandringen så innebär det inte att jag ändrar min förståelse av vad som är sant och rätt och riktigt. Men jag ändrar min attityd kring hur jag håller tag i det som är sant och rätt och riktigt. Vad jag gör med det. Använder jag det som en pall för någon att kliva på? Eller använder jag det som en slägghammare för att banka in i huvudet på folk? Det är skillnad i hur man bemöter, hur man hjälper och leder vidare. Och den som har en djupt övertygad kunskap som har fått den från Gud har oftast inte behovet att hävda sig mot andra. Väldigt ofta när vi, i alla fall är det så i min erfarenhet, du får ansöka dig själv, men i min erfarenhet av livsvandringen så långt som jag har kommit, så i början så var jag i vissa frågor ganska osäker. Men ville vara övertygad. Ni förstår vad jag menar. Alltså, det här är jätteviktigt och jag har fått tag i någonting. Och nu håller jag i det här krampaktigt. Och om du inte tycker som jag så måste du ha fel. För jag kan minsann inte ha fel i det här. För det är för viktigt. Är ni med? Men ju mer man vandrar och ju tryggare man blir i uppenbarelsen som Gud faktiskt har gett. Och ju närmare man kommer sanningen och faktiskt förstår den. Desto mer avslappnad kan man vara när man hanterar sanningen. Och inser att om du har en felaktig uppfattning i den här frågan. Så påverkar det inte mig. Jag riskerar inte att gå vilse i det Gud har gett mig av uppenbarelse. För att jag möter någon annan och lyssnar på. Hur tänker du kring det här? Jaha, du tänker så. Ja, det håller jag inte med om. Men vi kan vara vänner ändå. Jag tror du har käpprätt fel, men det behöver vi inte bråka om. Nu tar vi en kopp kaffe. Alltså, det finns någonting avslappnat i det där att landa i sin uppenbarelse och sin kunskap som gör att man är trygg i vart man har Gud. Som gör att man kan slappna av. Och det löser upp mycket knutar i relation med andra. Så kärleken är större än kunskapen. Det andra som Paulus talar om här, det finns bara en Gud. Är du med på det? Det finns bara en Gud. När det alltså gäller frågan om man får äta kött som har offrats till avgudar så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och ingen annan gud än den enda. Det finns ingen avgud. Vi lever i korintiska tider. Avgudadyrkan är överallt. Det räcker med att slå på tvn om du har en sån. Eller gå ut på internet så ser du avgudar. De skriker åt dig från varje gathörn. Kom och tillbe. Kom och upphöj mig som avgud. Det kan vara pengar, det kan vara makt, det kan vara sexualitet, det kan vara hobbies, det kan vara värderingar, det kan vara politiska åsikter, det kan vara en viss typ av frikyrklighet kanske. Ja, det kan också bli en avgud. Eller det kan bli mat, eller det kan bli dryck, eller det kan bli hälsa. Kom och träna på gymmet så blir du som Gud. Vältränad om en snygg kropp. Ja, men allting kan bli en avgud. En pastor som jag ibland lyssnar på som jag tycker har mycket, han har mycket vishet. För han har hållit på länge. Han är en bra bit över 80. Han heter John Piper. Han sa i en av sina predikningar att människan är en fabricum idolarum. På latin. En idol factory, en avgudafabrik. Vi tillverkar, det mänskliga hjärtat tillverkar kontinuerligt avgudar för sin egen tillbedjan. Det där har han hämtat från Luther. Luthers käpphäst också, att människans hjärta är en fabrik för avguderi. Det är en del av vår fallna natur att vi hamnar där. Och det hänger ihop med att vi är skapade för att tillbe. Alla människor du möter tillber. Vare sig de vill eller inte, vare sig de är medvetna om det eller inte, så tillber människor någonting. Vi klarar inte av att leva våra liv utan tillbedjan. Vad menar jag med det? Jo, det menar jag att vi lever vårt liv för någonting. Någonting får dig att kliva upp ur sängen på morgonen. Någon anledning har du att du överlever. Och den där anledningen, den kan vara en, den kan vara många, den kan vara flera. Men det där som du lever för funktionellt sett, som gör att du faktiskt lever kvar. Det är föremålet för din tillbedjan. Du utgjuter ditt liv för någonting. Och Gud är den enda som har rätt att ha den platsen i ditt och mitt liv. Han är också den enda som håller för vikten av din tillbedjan. Om du lägger din tillbedjan på någonting annat än Gud så kommer det du tillber förr eller senare att vittra sönder. Om du tillber ditt äktenskap och din man eller hustru blir det viktigaste för dig i hela ditt liv och du liksom utger dig helt och fullt i att få det här äktenskapet så lyckligt som möjligt så kommer äktenskapet krackelera. Det klarar inte av att bära den tyngden. Det klarar inte av att hålla vikten av att hålla dig vid liv. Bara Gud som gör det. Väldigt, väldigt mycket av mänsklig trasighet kommer ifrån det här. Att vi är fabricum idolarum. Avguda fabriker i hjärtat. Där vi utgjuter oss. Vi går från en sak till nästa sak, till nästa sak, till nästa sak, till nästa sak. Och vi kan inte hjälpa det. Motmedlet mot det är förstås att vi utger oss för Gud istället. Det är därför Bibeln använder språk som att Gud är svartsjukt vakande över vår tillbedjan. Han vakar svartsjukt över vår tillbedjan. Vad innebär det egentligen? Det är språkbruket i Bibeln. Det innebär ju inte att Gud är osäker och tycker att men du måste älska mig, jag vill ju ha dig. Kan du inte tycka om mig? Inte alls så det funkar. Utan Gud vet och har skapat oss så att om han tillåter någonting annat att finnas i våra hjärtan som en avgud som vi har skapat oss så kommer både det vi tillber och vi själva att förr eller senare gå sönder. Därför vakar Gud svartsjukt över vår tillbedjan för att se till att den hamnar där den hör hemma. Att vi återskapas till det vi är tänkta att vara från början. Guds tillbedjare, hans avbilder som reflekterar honom och lever i gemenskap med honom utifrån hans principer. Du och jag skapar också våra egna avgudar. Vi sätter oss ner och listar saker i våra liv som är viktiga för oss. Så hittar vi ett och annat där i skrymslen och vrår. Och i Guds nåd så kan det vara så att Gud så att säga har den största parten av våra liv. Men utanför det så har vi alla det där. Vi är inte fullkomna ännu. Så tittar du och jag, sätter vi oss ner och gör en riktigt ärlig genomgång av våra liv. Så hittar vi saker som är avgudar för oss. Och då är det bra att kunna konstatera, både när vi möter oss själva men också när vi möter människor runt omkring, att vi blir som vi tillber. Vi blir som vi tillber. Ju mer du gjuter ut ditt liv i tillbedjan till Gud själv, desto mer formar han dig till sin avbild. Tillbedjan formar oss till att bli lika det som vi tillber. Du har mött en riktigt, riktigt, riktigt passionerad fotbollssupporter någon gång. Så vet du lite vad jag menar. Inte så att de blir likt en fotbollsspelare utan de blir likt en fotbollssupporter. Lite fotboll. Ja, men man blir liksom likt bilden av hur en fotbollssupporter ska vara. Så där, man formas in i det som man tillber. Och det kan vara olika saker vi tillber, det kan vara politik. Du möter någon med extremt övertygad politisk åsikt. Det är bara det här som är det rätta. Alla andra måste omvända sig eller bli förstörda. Ja, men då blir man som det, den falangen man tillhör, vare sig den är höger, vänster, upp eller ner eller mitten. Så blir man så, man formas till det man tillber. Det man faktiskt funktionellt sett lever sitt liv för. Det kan vara karriär. Om man har karriär som sin avgud så blir man en arbetsnarkoman. Det formar liksom allt vad man är. Man är sin yrkesroll. När någon frågar, vem är du? Ja, jag är advokat. Nej, du är inte advokat. Du arbetar som advokat, men vem är du? Det kan vara sexualitet. Jag är. Och vilken sexuell läggning man nu har. Nej, det är du inte. Du är Guds avbild, du är skapad till människa. Du har en sexuell läggning, preferens. Som du lever med, men du är inte det. Det är inte din identitet. Men man blir. Och det är bra för oss att veta när vi möter någon människa. Så möter du i någon mån också vad de har blivit eller vad de är på väg att bli. Och det där är en väldigt djup uppenbarelse när det där landar. När du kan se det hos någon du möter. Så blir inte mötet lika ansträngt. Därför att du kan förstå att ja, men den här människan är ju den idag är för att den har blivit det genom sin tillbedjan. Den här människan har växt in i det sammanhang den finns i. Och det är det jag möter när jag möter människan. Möter jag någon som har varit långt in i New Age då, eller andlighet, mörk andlighet eller i satanism till exempel, så möter jag ju det man har tillbett. Det är det jag möter, men människan är ju fortfarande kvar. Guds avbild är fortfarande kvar där. Men det som jag möter, det är ju det som har format de livserfarenheterna, som har format den här människan. Om man kan särskilja det, så är det långt mycket lättare att se det Jesus såg i människor. Vi kallar det till att älska till och med våra fiender. Men det går inte att göra om du inte urskiljer det onda som finns i människan från människan som är skapad i Guds avbild. Och ett sätt att göra det är att se att vi blir vad vi tillber. Paulus konstaterar att även i vers 50, även om det finns så kallade gudar i himlen eller på jorden, och det finns ju många gudar och många herrar, så har vi bara en gud, fadern från vilket allting utgår och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus. Det finns ingen verklig substans i avgudar. Vare sig de är företeelser, tankar, ideologier eller i viss mån andemakter, så har de heller ingen verklig substans. Det är vi som ger avguden makt. Det är våran tillbedjan som gör den mäktig över oss. Även när avgudadyrkan har demoniska inslag, och det har den ibland. Ibland är det demoniskt på riktigt. Det liksom faktiskt är en mörk andemakt som står bakom avguderiet som sådant. Så får vi minnas vad var det Jesus sa i missionsbefallningen. Kommer ni ihåg? Den här har jag haft som käpphäst några gånger. Är det någon som kommer ihåg? Jag brukar säga, åt mig har getts all makt i och på jorden. Hur mycket makt har då den onde kvar? Noll. Den onde har noll makt kvar som är hans, så att säga, legalt och på riktigt, som han har rätt till. Den makten som den onde har haft, eller hans anhang, hans efterföljare, hans kohorter har haft över världen, den har de haft legal rätt till fram till uppståndelsen. Men efter korset och uppståndelsen så konstaterar Bibeln att Jesus triumferade över makterna. Han spikade vårat skuldebrev på korset. Och Jesus säger ju de här orden i missionsbefallningen efter uppståndelsen. Före uppståndelsen så talar han om att Guds rike är nu här, omvänd er. Han visar och demonstrerar Guds rikets makt. Men efter uppståndelsen så talar Jesus om att åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Lärjunga träna alla folkslagen, alla nationerna. Ska komma till Gud och bli Guds lärjungar. För att det finns inget utrymme kvar för den onda att verka på. Men när vi ger honom makt över någonting, då kan han agera som om han hade makt. Ondskans rike har mycket kraft. Det finns två ord i Bibeln som talar om samma sak. Nej, inte samma sak, utan som talar om och kraft. Som är två helt skilda begrepp. Att ha makt, det är att ha auktoritet att kunna utöva bestämmande eller rättighet, eller alltså utöva makt över någonting. Att man har en position av att det här tillhör mig, här får jag bestämma. Det har den onde ingen kvar. Han har ingen makt i den bemärkelsen. All makt ligger hos Jesus. Och via hans delegation hos Guds folk. Guds rikes representanter på jorden. Vi har den makten. Vi har rätten. Himmelska rätten att faktiskt diktera vad som gäller. Men mörkrets rike har fortfarande väldigt stor kraft. Kraft, det är vad du har i dina armmuskler om du har tränat mycket. Då har du styrkan att kunna slå. Även om du inte har rätten att göra det. Om du då bryter mot rätten eller på något sätt kan få någon att böja sig under din kraft. Då kan du dominera den andra trots att du egentligen inte har någon makt att göra det. Det är skillnad på makt och kraft. Och mörkrets makter är väldigt kraftfulla. Andemakter är väldigt kraftfulla på det sättet. Också i jämförelse med oss som människor. Som människa har jag ingenting att sätta emot mörkrets makter. Jag har ingenting i mig själv som jag kan stå gapa och skrika och domdera att nu ska du göra si och nu ska du göra så. Och gör jag det, då råkar jag illa ut. Men jag har blivit given makt och kan ta hjälp av Guds kraft, den heliga andes kraft. Att faktiskt konstatera att här har du ingen rätt att verka. Här får inte du lov att finnas med och störa. Man kan sammanfatta det här med att Kristus är den som har substans. Avgudarna har egentligen ingen substans. De är liksom bara med flytande. De har liksom ingen, det är inte påtagligt på något som helst sätt och vis. Och bilden här är att Kristus är världens ljus. Vad händer när du tänder ett ljus? Vad gör mörkret då? Det viker undan och flyr. Därför att mörker har ingen substans. Det finns en anledning till att Bibeln använder just den bilden av ljus och mörker. Mörker är liksom egentligen ingenting. Det är bara frånvaron av ljus. Och det är samma sak med mörkrets rike kontra ljusets rike. Mörkrets rike är bara frånvaro av ljus. Det har i den bemärkelsen så att säga ingen sant verklig substans. Utan behöver skingras när ljuset kommer in. Därför så är vi kallade att bemöta människor i sanning och i kärlek. Vi behöver inte dra oss undan. Och vi blir heller inte besmittade. Om du möter någon som finns i och fungerar i mörkrets rike så blir du inte besmittad eller befläckad av det. Ibland så tror vi eller tänker vi eller liksom agerar vi som så att oh, det där är farligt. Det där måste jag hålla mig borta ifrån. Jag kan väl inte äta halalkyckling heller, det går ju inte. Det är ju offrat till en avgud. Ja, men vi tänker ju så. Vi tänker att det som är i mörkret ska kunna komma in i mig. Det gör det ju bara om jag aktivt går ut och griper tag i mörkret och stoppar in det i mig. Det är ju jag som sitter på den nyckeln helt och fullt. Det finns inget sätt som om du ställer en lampa mitt i rummet. Som mörkret på något sätt kan liksom komma ifrån hörnet så här och så smyga sig fram och så blåsa ut lampan. Det är befängt. Mörkret har ju liksom ingen substans. Mörkret kan liksom inte. Men mörkret kan få dig att blåsa ut din lampa. genom att skrämmas eller genom att låtsas eller genom att manipulera eller genom att ljuga eller vad det nu kan göra för någonting. Men det är du som sitter på nyckeln till ditt ljus. Det är vi som sitter kollektivt på nyckeln till vårt ljus. Så länge vi har vårt hjärta i linje med Gud så kan vi vila i det och vara trygga. Så motmedlet mot den här liksom tanken att vi ska bli besmittade, det är att hålla sig nära Jesus. Och då kommer vi in på det Paulus talar om, frihet begränsad av kärlek. Här kan man dra liksom applikationen, här talar han specifikt om kött som offrats till avgudar. Men man kan ur det dra principen och dra den vidare till väldigt, väldigt mycket mer områden i livet. Läser man bibelkommentarer kring första Korintherbrevet 8, 7-13 så konstaterar nästan alla kommentatorerna att det finns en synbar paradox här. Någonting som liksom verkar motsägelsefullt. Vi har fått en full frihet i Kristus. Men samtidigt så är den friheten också begränsad av kärleken. Och det innebär inte att friheten inte finns, utan att den är på riktigt. Det är faktiskt inte farligt att äta kött som offras till avgudar, konstaterar Paulus. För avgudarna i sig, det finns liksom ingenting i dem. Men om du äter det som om det vore avgudarkött, om du deltar i det som frågan gäller, på ett sätt som gör att du går in under det på samma villkor som de som deltar, och det blir för dig någonting som blir verkligt, då ger du det näring och då blir det för dig avgudarkött. Det där kan man applicera på väldigt många områden. Är det farligt för mig att åka till Hare Krishna-rörelsens sommarkonferens? Nej. Nej. De tillber en tom avgud. En hinduisk demon av något slag. Det är avguderi. Alltså det är avguderi som vilket annat avguderi som helst. Det skulle kunna vara AB Volvos aktiestämma. Vad vet jag? Alltså, avguderiet i sig spelar ingen roll. Nu valde jag det som ett exempel, men är det farligt för mig att åka dit? Nej, det är det inte. Men om jag åker dit med mindsetet att nu är jag på farlig mark här. Nu får jag passa mig så jag inte hamnar i det här. Nu är det en oj. Och nu tvingade de mig att vara med i det här. Nu är det nog avguderi här. Hjärtat är osäkert. Då blir det för mig någonting som gör våld på min övertygelse och som riskerar att dra iväg mig åt något håll där jag inte ska vara. För ser ni skillnaden? Ingenting av det här är egentligen i sig själv någon substans. Men för den som inte är övertygad i sin tro så blir det farligt. Och därför så är det bättre och visare och klokare att säga, nej men det där kan jag lämna därhän. Men inte på ett sätt som riskerar att göra våld på någon annan. Det här är motsatsen till världens syn på styrka. I Kristus är den stark som förnekar sig själv. I Kristus är inte den stark som säger, men jag har koll på hur det här med avgudakött funkar. Jag kan minsann äta det, för jag är stark. Kristus är den stark som säger att ja, men eftersom jag har bröder och systrar som är svagare än mig i tron så avstår jag från det som jag vet att jag själv skulle kunna ägna mig åt men som jag inte behöver. Jag lämnar det därhän. Det är korsets väg. I Kristus är den stark som böjer sig för att tjäna andra. Du är i sanning fri att äta. Du är det. Men du är också fri att inte äta. Och det är oftare den erfarna kärlekens väg. Paulus talar om det här också i Romarbrevet 14. Vi ska läsa de verserna bara som ett liksom kontrast. Han säger samma sak men med mycket andra ord. Låt oss därför inte längre döma varandra. Bestäm er istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar det som orent blir det orent. Om din broder blir oroad av den mat du äter så lever du inte längre i kärleken. Låt inte din mat bli orsak till att den går förlorad som Kristus har dött för. Låt därför inte det goda ni har fått bli smädat. Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Den som känner Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkänd av människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Riv inte ner Guds verk på grund av mat. Allt är visserligen rent. Men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöd av. Den tro som du har ska du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han väljer. Men den som har betänkligheter och ändå äter är dömd eftersom det inte sker av tro. Allt som inte sker av tro är synd. Att avstå någonting i den här bemärkelsen handlar inte om moral eller dygd. Vi är fria nog att avstå. Vi är starka nog att böja oss. Och vi är trygga nog att ta hänsyn. Men det omvända är ju också sant. Att vi behöver hålla upp spegeln och granska oss själva och säga, vart någonstans är min tro svag? Vart någonstans skaver det i mitt samvete när jag ser någon annan utöva sin frihet i Kristus? Vilka, så att säga, små religiösa avgudar har jag satt upp? Som är ömma, svaga områden hos mig själv. Som jag gärna vill försöka förbjuda hos andra. Förstår ni? Det finns två sidor av samma mynt här. Det starka är att Paulus betonar omsorgen om de svaga. Men om jag själv ser att man väntar nu här. Här har ju jag ett svagt mått av tro. Det här stör jag mig på hos någon som har frukt på sitt träd. Andens frukt. Men det är någonting i deras liksom varande sätt att vara som skaver med mig. Ja, de verkar jättekärleksfulla och de möter människor. Människor blir upprättade och helade runt omkring dem. Men de är ju en munk och bor i ett kloster. Det kan ju inte vara rätt. Det måste ju vara fel någonstans. Ja. Eller inte. Någonstans så ligger det ju liksom i mig. Om jag ser frukten och konstaterar att här verkar Gud vara offär. Här verkar Gud göra någonting med människan. Det är en människa som har kommit längre i att vara nära Gud än vad jag har gjort. Bevisligen, jag ser det. Men det skaver i mig. Men då är det ju jag som behöver gå till Gud och hålla upp spegeln och säga, Herre, vad är det i mig som gör det här? Vad är det i mig som, där jag har ett svagt samvete? Där frihet att tillbe Gud skaver i mig. Ja, jag tror att vi har såna där allihop. Det är nog ingen av oss som är förskonade från att ha de där käpphästarna. Jag har säkert flera stycken sådana. Men att kunna möta människor där de är utan att nödvändigtvis behöva göra dem sällskap. Du behöver ju inte omfamna det som någon annan vandrar i. Vare sig det gäller så att säga, möta en kristen bror eller syster som tänker på ett annat sätt i någon fråga än vad vi gör. Eller om det gäller att möta någon utomstående som befinner sig i någonting som vi ser. Det här är inte mörkt och inte väl. Men att ändå liksom kunna möta den människan där den är. Utan att jag behöver göra våld på mig själv. Det innebär ju inte... Alltså om jag möter... Ta det som exempel. Jag skulle kunna ta vilket exempel som helst. Men om jag möter en kärleksfull bror eller syster som råkar bo i ett kloster. Och jag tycker det är jättekonstigt. Hur kan man få för sig att göra det? Det finns ju inget i Bibeln om att bo i kloster. Men om jag kan möta den människan och lära mig någonting av deras andlighet. Så innebär ju inte det att jag behöver säga att då måste jag bo i kloster för att vara rätt. Nej, jag behöver ju inte ändra någonting inuti mig. Jag behöver inte ändra den uppenbarelse Gud har gett. Men jag kan tillfälligt så att säga, ställa den åt sidan och säga okej, det här är skiljefrågor, men vad kan vi se som är? Vad kan jag se som är gemensamt? Vad kan jag se som är kristuslikt? Vad kan jag lära mig? Vad kan jag växa av? Vad kan jag ta till mig som bevisligen kommer ifrån Guds ande? Om jag har det mindsetet och det hjärtat med mig så kan jag ju vara trygg och fast i min övertygelse att det där är inte för mig. Det där som du har valt att lägga på och lägga till, det rimmar inte med min förståelse. Men det där du har som är av Gud, det luktar Gud. Det kan jag möta. Det kan jag ha gemenskap med. Det kan jag lära mig någonting av. Människor bryr sig inte om vad du vet förrän de vet att du bryr dig om. Människor bryr sig inte om vad du vet förrän de vet att du bryr dig om. Du kan ha all kunskap, säger Paulus. Men har du inte kärlek så är du bara en skrällande symbol, ett ekande brons. Det hjälper inte att ha kunskap och vara uppblåst om jag inte genuint kan möta människor och bry mig om dem. Så vi har frihet att möta andra i kärlek. Vi ska sammanfatta det här nu och liksom gå ner för landning och börja reflektera lite grann. Och jag vill skicka med er det här att samtala om vid kaffeborden. Hur ser det här ut liksom, i vårt gemensamma liv, i mitt eget liv, i människor jag möter runt omkring mig? Kunskap utan kärlek leder till högmod. Om jag har kunskap men den inte är genomsyrad av gudskärleken, då leder den mig in i högmod, då blåser den upp, då blir den upppuffad. Vad har jag i mitt liv av öar av kunskap som ännu inte är genomsyrad av gudskärleken? Har jag sånt i mitt liv? Sann kunskap om Gud driver ut fruktan. Den som är fullkomnad i kärleken är inte rädd. För sann kärlek driver ut fruktan. Vad har jag i mitt liv som jag är rädd för? Vad har jag i mitt liv som är ömma punkter där jag tycker att det är lite läskigt? Och hur hänger det ihop med att bli mer och mer genomsyrad av Guds kärlek som driver ut fruktan? För om det är sant att fullkomlig kärlek driver ut fruktan så kommer ju slutresultatet någon gång när du är helt genomsyrad vara att du inte är rädd för något. Inte något överhuvudtaget. Nej, jag är inte rädd. Jag är inte rädd, för jag vet vem som bor i mig. Större är du Gud än allting som omger mig. Precis. Det är en god sång. Frihet utan kärlek riskerar att skada andra. Om friheten inte är begränsad av så att säga, kärlekens vilja att möta andra, sätt andra främst, så riskerar den att få taggar som skadar andra runt omkring. Om du har erfarenheten i ditt liv av att ha exkluderat på grund av att någon annan är fel, då behöver du gå till Gud med det och omvända dig. Utifrån det vi har hört nu. Om jag har tänkt, det där kan inte vara rätt. Om någon, fast jag egentligen faktiskt är medveten om att men det finns frukt här, det finns andens frukt här. Jag kan se att Gud faktiskt verkar här, men jag vill inte ha med det att göra. För att jag är bekymrad eller rädd eller vill inte bli befattad mig med, eller jag tycker det är fel eller vad jag tycker det är för någonting. Då behöver du gå till Gud med det och säga, Herre, nu kan jag bli fullkomnad i kärleken så att jag kan ta vara på det som du har lagt ner som är gott. Utan att jag behöver göra avkall på det du har lagt ner i mig av uppenbarelse. Hur du vill att jag ska leva. Om du eller jag brister i sann kunskap så säger Bibeln att vi ska gå till Gud i bön. För han ger fritt och utan förebråelse. Om någon brister i vishet ska han gå till Gud i bön. Och då kan vi göra det tillsammans och säga, Herre, hjälp mig. Jag behöver bli fullkomnad i den typen av kunskap som inte blåser upp utan som lyfter upp. Och om du har områden i din tro där du är svag, så är uppmaningen från Paulus att söka stöd hos den som faktiskt är stark. Om du har områden i ditt liv där du känner att det här är skakigt. Alltså. Det här fattar jag ingenting av. Men gå då till någon som kan hjälpa dig att se saker från ett annat håll. Och liksom ha lite perspektiv på tillvaron. Och säga, men det här, jag behöver inte vara rädd. För kärleken fullkomnar. Fader, tack för ditt ord. Tack för att du möter oss med din uppenbarelse och din sanna kunskap, Herre, som gör oss kända av dig. Fader, vi ber att det här skulle landa i våra hjärtan på ett sådant sätt att vi kan bli förvandlade till Kristuslikhet. Vi ber att du tränger undan vad som kan finnas kvar av osäkerhet, fruktan, rädsla i oss. Så att vi blir fullkomnade i kärleken och kan möta människor så som Jesus mötte människor när han vandrade omkring. Han gick till de utstötta, till tullindrivarna och de prostituerade och alla som var lägst i samhället. Han gick till dem, de som var utstötta från andra runt omkring, och mötte dem utan att själv delta i deras kompromiss. Hjälp oss att leva med det som du visade oss, Herre. Hjälp oss att ta till oss av din godhet och nåd och barmhärtighet för människor runt omkring oss. Det ber vi dig om, Fader. I Jesu namn.